Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eldor Rörelse.
Börja krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
En effekt av ett nytt soundboard är att vi precis har liksom haft en förpratare i 10 minuter som vi då inte hade tryckt på räck-knappen.
Nej.
Så vi har inte spelat in det.
Men ni kan bara föreställa er hur bra det var.
Jag kan sammanfatta vad vi har pratat om. Vi har pratat om Myrans förmåga på att kastinera. Och vi har pratat om Myrans höga intelligens. Framförallt Myran har pratat om den.
Det är intressant.
Vi har pratat om tiden då Myran skulle bli serietecknare.
Mm-hmm.
Och jag ifrågasatte det lite eftersom att jag aldrig sett honom läsa serier. Vi har diskuterat vilka superhjältar han tycker om. Han har sagt att han inte har läst typ Marvel eller DC, men att hans stora liksom serietidningsförebild är Bamse.
Nej, det så sa jag inte. Ja,
nej, okay, men det var väl en okej sammanfattning ungefär.
Absolut.
Ja, så du gick från Bamse-tidningar till...
Nej, utan jag gick verkligen mellan den här, att i högstadiet läsa sådana här album. Liksom.
Du Asterix och Obelix och Lucky Luke. Och...
Ja, precis. Och också de här, alltså Prins Valiant läste jag väldigt mycket exempel och sådana saker. Ja.
Men läste du liksom Magnum och sånt liksom?
Ja, men det blev nog lite så, lite mer så naket och sånt där liksom... Ja, men det var man väl när man var liksom i tidig pubertet. Tyckte man väl det var fräckt i serier liksom. Det var ju liksom inte porr liksom. Det var ju erotiska inslag i liksom så här typ. Att det kunde man sitta och kolla på i skolbiblioteket liksom. Och sen så tänker jag att man läser självbiografiska serier och sådana saker liksom som... Och hållit på lite med fanzinkultur och sånt. Så.
Ja, vi pratade en del om impostersyndrom. Det var faktiskt därför vi kom till det. Jag tänker på det... angående liksom det generella världsläget. Tänker du att liksom ledningen i USA har impostersyndrom?
Alltså Trump verkligen inte. Det finns inte en chans.
Han har ett annat syndrom.
Ja, men det måste ju säkert vara folk som liksom har kommit för att de är sådana hustlers liksom till sådana conmans. Liksom. Mm. Vissa conmans måste ju också gå runt med ett impostersyndrom. Fast det är inte imposter då längre, utan det är ju att de bara känner som det är.
Ja, liksom. Ja, men Pete Hegseth tänker man ju. Han gör ju vissa sådana impostersyndrom-grejer. Liksom att han tar i lite...
Han spelar absolut över.
Liksom.
Ja.
Och så är han så här, ja, nationalgardist. Liksom. Att han inte är
gammal
Navy SEAL. Vilket han ju helst hade velat vara. Men så är han inte det. Och så är det lite...
Nej.
Så måste han ändå vara så jävla manlig. Man, kille liksom.
Ja, det är väldigt svårt att föreställa sig liksom, ifall det bara är dumt hela vägen eller ifall de har vett att liksom skämmas lite och tycka det är lite jobbigt. Jag kan inte...
Nej, sen är det väl också att kokain löser stora del av imposter syndrome.
Bra.
Att man bara... Man tror verkligen att man är bäst i hela världen.
Just det. Liksom, ja.
Vi tänkte fortsätta prata om världsläget idag.
Ja.
Och en sak som vi har pratat lite om och som man har funderat över på är väl hur det här liksom på något sätt ska ta slut. Och när vi spelar in det tisdagen den 28 april så pågår ju förhandlingarna fortfarande mellan Trump och Iran. Jag menar USA och Iran. Och Iran har precis lämnat över ett nytt förslag som USA har på att titta på. Men känslan är ju där att antingen att det pågår en... Så Mad Men-förhandling på något sätt från Trump. Där liksom, ja men vi kommer inte åka till Pakistan, vi kommer inte förlänga vapenvilan. Och sen så gjorde de det och det var för att de ville vara schyssta mot Pakistan. Så att det har liksom inte, stämningen just nu är väl lite att det här kan fortsätta.
Absolut. Alltså, nu har jag läst på dåligt på senaste, men det verkar också som att båda har stenhård linje om... kärnenergi, kärnvapenfrågan liksom. Har du också koll på stämmer det som att du skulle veta det, men alltså är det trovärdigt det här med att liksom ayatollan sitter gömd någonstans och kommunicerar som Osama bin Laden mer eller mindre med så här, kurirer med brev och sådana saker?
Det är väl liksom det som sägs, och att han då eventuellt är väldigt skadad efter ett bombangrepp.
Att det är därför han skriver lappar också, för han kan inte ens säga vad han vill.
Nej, men alltså liksom, mer bara som att han kanske inte helt liksom är i tillstånd att leda. Det finns ju många liksom saker vi inte vet om det här, men man kan väl beskriva att den bilden som hållas upp är att det finns en spänning inom det iranska ledarskapet mellan någon typ av IRGC-falang av liksom generaler. Verkligen så maximalistiska krav. De ska liksom inte, man ska inte komma med på något. Vi ska så. Och sen då liksom president och premiärminister. Så liksom den,
som traditionellt har varit mer reformvänliga. Ja, den liksom
är så. Vi kanske ska förhandla om det här. Ja. Det är ju lite det som framställs. Och Trump vill ju gärna prata om att de har liksom
en splittring och så.
Ja, och så det tror jag att man också ska ta med en nypa salt. Men då sägs det ju att ayatollan befinner sig liksom tillsammans med IRGC.
Okej, ja.
Vilket ju känns ju naturligt att han kanske befinner sig på samma ställe som stor del av staben eller i nära anslutning till dem. Så att han omger sig liksom av IRGC, och vilket gör att han påverkas, men att hans linje. De har ju också dödat liksom typ alla han bryr sig om, så jag kan ju tänka mig vilken linje man själv hade hållit.
Ja, verkligen. Och att just det, de här faktorerna du räknar upp gör ju lite som att det också bara känns som att den här förhandlingsstilen är väldigt långt bort. Även om förhandlarna kanske sinsemellan kommer väldigt långt fram. Liksom. Sen så bara så kommer den där lappen och säger det blir ingenting.
Vi har liksom kommit överens här. Vi har fått ge lite, vi har fått ta lite. Ja. Nu detta är det bästa budet. Bara, nej tack.
Ja. Och alltså motsvarande för Trump också får man väl anta.
Gud, liksom, ja, han sitter ju mer i skiten om man ska vara ärlig. Alltså, det,
för alltså till och med, alltså, vi har ju sagt det här nu att så här, typ, Trump har sagt att han vann, men det är ju mer som att Iran faktiskt vinner på något konstigt sätt. Liksom. Men jag tror till och med, var det inte Tysklands kansler som typ sa nu på en studentafton eller någonting, att så här, typ, USA blir förödmjukat av Iran. Liksom. Alltså att det ändå, alltså Europas kanske viktigaste ledare säger helt öppet att liksom...
Nej, men det är klart att alltså, läget är ju helt
det är pinsamt för USA. Liksom,
ja, men det är ju... Så både är det ju för att man precis som Rysslands tredagars operation, liksom, att såhär, men det här skulle ju vara över, liksom.
Mm.
Och sundet skulle vara öppet, och de kommer att falla ihop, det är som ett korthus, och liksom all den här liksom, jävligt uppspelade retoriken som skapar läget där, liksom, om man inte levererar det sen så blir det ju weird, och som i många andra krig och konflikter som är asymmetriska till sin natur, vilket ju det här är i allra högsta grad är, så är vi tillbaka till liksom en käpphäst i den här podden. Alltså så här, USA måste vinna, Iran måste bara inte förlora.
Nej.
Och om Iran inte förlorar, då har de vunnit. Det är ju en effekt av den här väldigt uppspelta retoriken, men det är också en effekt av att vad är det som står på spel? Vem är man som en aktör? Liksom? Iran utgör ju sig på en regional supermakt, liksom, eller en regional stormakt åtminstone. Men som det ser ut nu så har de ju på något sätt tvingat USA till förhandlingsbordet, och även om USA avvisar deras maximalistiska krav, samtidigt så återupptas liksom inte kriget.
Nej, och samtidigt som sitter och förhandlar om de där kraven, det är liksom, det är så mycket på allvar liksom, ja, ändå att...
Och då är det ju att liksom, hur har de hamnat här? Och liksom USA har gjort sina motdrag, de har gjort sin blockad av blockaden, som ju en udda lösning, men man förstår ju logiken i det liksom, men frågan är vem det är som blöder pengar av det här. Det är ju liksom, det kan mycket väl finnas en fred när det här har suttit klippt och släppt liksom, eller fred vet jag inte, men en vapenvila, och jag sätter mina pengar på att Israel kommer fortsätta på samma sätt som de fortsätter i Libanon, och de kommer fortsätta liksom bomba Iran, jag tror liksom löpande över tid. Det vi har sett de senaste dagarna när det kommer till rena krigshandlingar så är det väl att USA och eventuellt Israel skickade upp liksom lockrobotar och drönare över Iran för ett par dagar sedan. För att ha igen för att testa liksom
luftförsvaret.
Ja, och se liksom hur intakt det är. Vilket ju då återigen ställer den här frågan med, ni hade ju bombat ut luftförsvaret. Det kommer ju ut mer information hela tiden om hur det här kriget har gått. Och jag tror ärligt talat liksom att det här har gått betydligt, betydligt sämre än vad USA hade föreställt sig, på en mer teknisk nivå. Till exempel har vi den här helt bizarra grejen som kom ut nu i veckan om att en, alltså när krigshandlingarna inleds då den 28 februari så svarade Iran direkt, bland annat genom att angripa de här baserna i närområdet. Och en av de amerikanska baserna, den i Kuwait, som du har pratat så mycket om, då verkar det som att de liksom har blivit bombade av Iran.
Alltså de körde in flyg.
Och bombade den här basen. Och de flög dessutom in en F-5, vilket...
det är ett jättelågt nummer på den här F-skalan.
Vi är på 35... ny. Och det här är alltså en FM som då Freedom Fighter, som den då heter, som är en Northrop liksom. Den är så samtidigt med Lansen. Så det är liksom en 50-tals...
Så Shahen köpte den liksom...
Precis, det är som många stora delar av den iranska, före detta iranska luftvapnet, så bestod ju det av olika amerikanska flygplan som de då hade köpt. Vilket då kanske gör att den här kuwaitiska piloten som kommer att sköt ner alla de här F-15 då.
Hade en anledning på lite stisse på knapparna.
Det blir liksom ändå den händelsen så här, Irans flygvapen attackerar oss just nu. Och de här bombningarna ska dessutom haft ganska stor effekt. Liksom. Och att man förstörde utrustning för jättemycket. Och ingen hade räknat med det.
Såklart inte.
Vi vet inte heller hur det gick för den här F-5-piloten.
Nej, men det får väl anses.
Och det är alltså vid första gången ett liksom flygplan bombar en amerikansk bas på liksom decennier.
Ja.
Och så är det också liksom det här jävla träningsflygplan. Och en rolig detalj om FM är att den ofta får agera fiendplan. Bland annat då, till exempel i Top Gun och så är det väl liksom det.
Ja, okej.
Okay. Ja, det är ju liksom en billig... Det var liksom, även då var det liksom billigt plan... lågbudgetplan. Träningsplan tänker jag att ofta används till. Ja, men så liksom olika detaljer om det här kriget kommer ut och världen håller ju lite andan på grund av de här förhandlingarna. Iran har ju på något sätt gjort det, man kanske visste om man har läst någon av de här krigsspelen som har gjorts, men världsekonomin hålls ju på halster på något sätt. Men ärligt talat, det känns inte som att världsekonomin är så skakad som man skulle kunna förutsätta när liksom det globala smörjmedlet, bokstavligen talat, har liksom stoppats upp på liksom uppemot 20%.
Nej, precis. Jag tycker det är egentligen ganska svårt att förstå varför det är så här. Och liksom, sen så, vad är ekonomin då? De som, oljepriserna är ju höga och de liksom som håller på med oljehandel och så, ifall man läser intervjuer med dem, verkar ju typ tycka att det är en pågående katastrof på något sätt. Men det man brukar mäta det i är ju ändå så typ hur ser det ut på finansmarknaderna, hur ser det ut på världens börser och så. Och där har det ju liksom, det är ingen kris i alla fall. Nu har det väl bara gått lite trögare på senaste veckan liksom, men... Ja, alltså det blir lite det här typ att, vad säger man, marxister har förutspått 20 av de tre senaste finanskriserna, jag har prickat rätt.
Jag vet inte hur många gånger man har hört folk säga, nu kommer det.
Nu kommer en kris. Ja, men jag har också gjort mig skyldig till det här några gånger, liksom att man verkligen tror att nu kommer det komma en krasch.
Även solen har fläckar.
Jo. Och jag tänker att så här, alltså, det är klart att man har en bias då, liksom. Eftersom man är antikapitalist så tror man att kapitalismen i grunden fungerar dåligt, därför kommer den krascha ofta liksom. Alltså man har inte fel i vissa bemärkelser, för liksom hela finanssystemet kraschar med jämna mellanrum, det vet vi liksom, men...
Om man då inte är marxist så kanske man kan säga att folk som inte är marxister och tänker på vad marxism är, tänker att det ofta handlar om att man ska vara snäll mot varandra och att alla ska ha mat att äta. Men det är en stor bit av Marx är ju en kritik av hur ekonomin fungerar och att den då ofrånkomligt ska leda till olika typer av kriser som då till slut kollapsar systemet i sig. Skulle det vara en okej sammanfattning liksom?
Ja, det är det väl. Ja, men sen så är det är väl olika Marx-läsningar ifall det är systemet i sig som kommer kollapsa sig själv eller ifall liksom arbetarklassens kamp är det centrala där liksom.
Jo, men absolut, vad är valet, leder, så, ja. De här kriserna leder fram till liksom ökade spänningar mellan klasserna, vilket då alltså,
ja, absolut.
Om kapitalet har kunnat transcendera de här kriserna på något sätt, då stämmer ju liksom inte marxismen i sin grund. Det kanske var det som var min.
Ja, fast samtidigt så det blir ju inte, det är fortfarande inte krisfritt. Jag tänker att det är bara att man som liksom Marx hype man då tycker det ska komma en kris hela tiden liksom. Och sen så
gör det inte det. Och så är alla bara så womp womp.
Ja, precis. Och jag menar, sen kan man ju alltid få så här typ, vi lever egentligen i krisen just nu. Det är bara att den är uppskjuten eller instopp. Alltså sådär, men just liksom...
Med kredit eller liksom...
Ja, precis. Så att det liksom...
Eller nya marknader som hittas och exploateras liksom.
Ja, och att liksom... folk som har det dåligt får det sämre på massa sätt. Så det är de får ta smällen i riktiga kriser. Så där kan man argumentera. Men just det här liksom att man tänker sig, jag tänker mig så här. När vi då lever just nu i vad som sägs vara den värsta tillgångschocken när det gäller olja i historien någonsin. Så borde ju det bara leda till att så här, investerare, riskkapitalister, börsmäklare är så okej, okay, då kommer de här, ekonomin kommer att gå jättedåligt, företagen kommer bli mycket mindre lönsamma, nu är det dags att sälja liksom, och dra ur sina pengar ur finansmarknaderna. Men det verkar inte hända särskilt mycket. Liksom.
Alla priser borde väl gå upp absurt mycket ifall tillgången till på marknaden av olja minskar. Liksom.
Man tycker ju det.
Ja, alltså, det är så jag tänker. Jag tänkte ju så att om 20% av oljeflödet försvinner så borde ju alla varor, eftersom att alla varor är beroende av oljan, så borde väl alla varor öka typ med 20-30% i
ja,
pris.
Liksom. Jo, precis. Det är någon sån logik tycker man att det borde finnas. Och ja, men man ska ju säga det här, vi snackade om det förra gången också, att liksom, det finns dels den här effekten då av när kommer de sista båtarna fram som lämnade Iran, så att kedjan liksom är hela tiden en rörelse, så den blir en fördröjning. Och dels det här med att man släpper på de här strategiska oljereserverna. Liksom. Men det tänker jag också att det borde ju folk se att det händer nu. Det vet man om, så då borde man agera liksom i förväg. Ja, det här händer inte. Då kanske man får säga så, men kapitalismen är liksom mer flexibel. Det är ett mer liksom resilient system än vad man själv vill erkänna. Det är ju liksom en aspekt av det. Ja, men det är väl en annan marxistisk förståelse att kapitalismen är oerhört anpassningsbar. Liksom att det är någonting den har som talar för sig liksom, eller så. Sen kan man också fundera på, är det bara att liksom man blåser den här ballongen ännu lite större liksom, innan den ska spricka riktigt mycket? Och då vill jag så här säga att jag är ingen finansiell rådgivare och jag kanske bara har den här antikapitalist-biasen som gör att det är det jag tror. Men det är väl det jag tror borde vara det som är liksom som händer just nu. Alltså man har ju diskuterat många olika saker också i, liksom, innan det här då med hela AI-bubblan, som ifall det nu är en bubbla eller inte då, men som vi har diskuterat också i podden tidigare liksom. Hur går det ihop? De liksom köper och säljer till varandra. Och på olika sätt, man kan ju prata om så här fiktivt kapital. Liksom, att man typ uppfinner pengar från ingenting på olika situationstecken. Smarta liksom, lånesystem och sådana saker. Och jag menar hela finanskrisen 2008 med de här subprime-lånen var ju liksom någon sån konstruktion att man tog dåliga lån och bakade ihop dem med okej lån, och sen så sålde man dem som bra lån, och då helt plötsligt så fanns det inte längre ett problem med dem, ända tills det då var någon som skulle betala tillbaka dem, och då bara kraschade allting liksom. Och den här situationen bygger ju på något sätt på liksom samma logik som vilket pyramidspel som helst, att så länge det kommer in någon efter dig som är villig att köpa från dig till ett högre pris än vad du har köpt för, så rullar ju bara liksom stenen vidare liksom. Det behöver inte krascha förrän det slutar komma en tillförsel. Alltså nu känns det som att jag försöker bli värdet av pengar här, men
eftersom de inte har släppt den här podden
så får jag bara pull through här liksom och göra det. Men som jag har förstått det så har liksom, är det nya tidens sån då subprime grej istället något som heter obligationslån och kanske en större sektor som man kallar typ shadow banking. Så nu är det liksom inte bankerna som gör de här dåliga lånen som vanliga lån, utan man handlar liksom, man köper och säljer lån skulden liksom. Någon har tagit ett lån med en obligation, och då kan den som har liksom lånat ut pengar sälja vidare skulden helt enkelt, och att det är ett speciellt system för det. Och liksom ju fler gånger man gör det här blir det väl också otydligare då, säkert, osäkert, är den här kunden, kommer den någonsin kunna betala tillbaka eller inte? Det vet man inte förrän skiten träffar fläkten liksom. Och kan de då på något annat håll köpa en ny sån obligationslån och betala skulden på det gamla lånet, då har de skjutit ytterligare lite framför sig, men de har ju fått betala ränta på det här, så liksom kraschhöjden skjuter ju bara höjden hela tiden. Och det tänker jag liksom, okej, det kanske är förklaringen då till varför man kan fortsätta blåsa upp bubblan, för att man hittar på nya pengar liksom, som inte, alltså, alla pengar är ju påhittade, men ändå som även inom det här finansiella systemet bara är ett trixande liksom för att få det. Ja, som då min antikapitalistiska förklaring, take, kanske det är så här det förhåller sig liksom. Och att när till slut de strategiska oljelagrena, när olika länder känner att vi kan inte tömma hela utan nu måste vi verkligen börja ransonera, då kanske det börjar hända saker och vi kanske inte är så långt borta från det liksom. Och att då kanske det här pyramidspelet börjar falla. Men det tyckte jag också kändes då, det är inte bara jag. När jag läste en intervju med Storbritanniens, alltså jag tror att det är typ motsvarande centralbankschef. Och hon sa att the things that really keep me awake at night is the likelihood of a number of risks crystallizing at the same time. A major macroeconomic shock, confidence in private credit goes, AI and other risk valuations readjust. What happens in that environment and are we prepared for it? Och hon pekar också på det här med att just då shadow banking systemet att så här, private credit has gone from nothing to $2.5 trillion in the last 15 to 20 years. It hasn't been tested at this scale with the degree of complexity and interconnections it has with the rest of the financial system so far. It's a private credit crunch rather than a banking driven credit crunch that we're worried about. Så de går liksom ut och säger att ja, men nu är det ändå en viss risk för liksom en storskalig finanskris, liksom Bank of England. Och det var väl det typ ingen som gjorde före subprime-krisen ordentligt liksom. Så lite, till och med för mig att det är så att typ att, är det inte typ Englands drottning skriver ett brev till typ ekonomer och så här, varför kunde det här hända? Kan ni som är så ekologiskt kunniga svara på det? Och de typ svarade, vi underskattade systematisk risk eller någonting så här, typ att bara, ojsan, hela systemet är visst uppbyggt på väldigt svaga punkter. Det glömde vi att kolla på, typ var deras svar. Så man bara, nationalekonomi, en riktig vetenskap, nej. Varför har ni ett Nobelpris? Eller det har ni inte. Men Nobelpris ända sedan som vi vet är ju en sorts främtpris nu för tiden. Ja, man känner lite så. Den här gången kanske de vill ha varnat innan liksom. Så att ingen kan säga till dem varför sa han ingenting. Jo, men det gjorde vi liksom.
Precis, de säkrar upp här då liksom för den framtida kritiken. För att man kan ju någonstans så tänker man att det här angreppet på Iran, det finns liksom, det är många lager i det, men en av grejerna är väl någon typ av försök till en valkampanj. Alltså,
Trumps, ja.
Alltså midterm, liksom, att man gjorde Venezuela, man har hetat mot Kuba, kan återkomma till det. Och liksom också lite för att dra bort blickarna från Ukraina, som ju inte riktigt går. Vi ska ju komma ihåg att han var så här, det här kommer jag lösa. Alltså, blir president kommer ju bara ringa ett telefonsamtal och sen är det här fixat. Och inget av det har liksom spelat ut som man har tänkt. Och då sitter de i det här läget liksom, då kommer den här, de sitter i det här läget de har låst in sig i, där de har liksom gått in i den här konflikten. Antagligen mot väldigt många rådgivares råd så har man valt att agera och genomföra den operationen. Israel har väl antagligen sagt att den kommer att gå superduper bra. Trump vill inte missa den här winnen. Och nu sitter de i detta. Och då återkommer ju till den här ständiga frågan med liksom regimen i USA.
Mm.
Är de liksom clowner?
Mm.
Alltså det är ju en fråga som man har hört så många olika liksom teorier. Man ska förstå varför agerar de som agerar? Vad är den röda linjen? Finns det liksom, hur hänger det ihop? Det finns kanske en strategi, en makrostrategi. Och det har ju du och jag diskuterat mycket. Liksom. Mm. Och då tittar man liksom på människorna de har rekryterat så tycker jag ändå att den här att de är clowner lite träder fram tydligare. Alltså, du känner till FBI's director, Kate Cash Patel.
Ja, visst.
Det är han som kör det här Charlie Kirk, we'll see you in Valhalla-grejen.
Okej, okay, vad är han? Mm. Ja, jag känner mest igen honom tror jag för att han gjorde den här USA:s herrhockeyteam. Nu efterfestar vi när de vann OS-guld och vi ringer Trump. Och så liksom hade de så, åh nej, vi måste visst bjuda in tjejerna till firandet i Vita huset. Och så blev det en stor grej av det liksom. Men att han har någon jättestor intresse för hockey liksom. Jag läste precis en rubrik för att du skulle prata om när jag googlade, som var Kate Cash Patel was, citat, more of a bro than a coach to high school players he worked with. Report, independent i den här viktiga granskningen, att som han var hockeycoach för ett high school-lag, så var han som en bro och inte en coach. Det säger lite om personligheter också, när man så här, ska hänga med barn och vara en bro med dem. Liksom, bara,
Men det finns mycket saker om Sam Cash Patel och hans liksom bakgrund, och jag tycker den här bro-grejen är ganska framträdande i alltihop. Han är ju liksom en Trump-loyalist ut i fingerspetsarna, och han har suttit i olika liksom kommittéer och skit och så. Och nu har han ju då landat som direktör för FBI. Och alltså, det är mycket med den här mannen om olika anklagelser om vad hans olika förehavande har varit. Han har liksom, han har använt federala pengar för att resa där det liksom är så här, det här är inte jobbet.
Som Sveriges talman.
Ja, men precis. Han ska ha flugit med ett, liksom ett statsflyg till Skottland för att spela golf.
Och, så i princip identiskt med Sveriges talman.
Men precis. Men då, han skulle väl på något typ av talmanskonvent dock, vilket är en udda...
Men han tog med sin familj och beställde privatflyg istället för vanligt. Ja. Och sånt, så
och försvarsmakten var så att det här behöver ni inte, eller Säpo, eller vem det var. Och han har liksom tagit med vänner, men det är så här klassiskt liksom. Mm. Och det finns ju liksom kritik mot honom baserat på det här. Och det verkar ju vara att han är liksom en rolig kille som gärna vill få Havanna-syndromet, det är ju känslan liksom. Det finns, han stämmer folk till höger och vänster. Det är i princip alla som kritiserar honom offentligt har han stämt. Han har stämt Politico för att de... Och först New York Times och sen Politico på $25 miljoner. Han fick inte de här pengarna då. Men för att han då ska ha läckt Ukraina-uppgifter till Trump när han höll på med det. Han har stämt CNN för att de har anklagat honom och kopplat honom till typ QAnon och så, Joe Biden konspirationsteorier.
Pizzagate.
Han har liksom stämt FBI:s då förra direktör och andra Department of Justice-personer för att han varit inblandad i ett... de har liksom kritiserat hans förehavande. Och han har stämt den före detta FBI Assistant Director för att han har sagt i ett nyhetsprogram att Patel spenderar mer tid på nattklubbar än på FBI. Så här kvarter. Och det är spännande för att han använder det här begreppet performativt. Att det har blivit så stort nu.
Okej, just det, har jag missat.
Jag har inte missat att högern har tagit till sig det begreppet.
Nej.
Okej, queer. Men, och det senaste då i den här Cash Patel-historien är ju då att han har då stämt Atlantic. För de gjorde ju nu, bara för några veckor sedan, ett stort reportage som handlar om att Cash Patel hänger ju lite löst. Så.
Ja.
Och han har då på morgon försökt logga in på sin dator, misslyckats antagligen, han vet inte varför. Han tänker att han antingen har blivit blocked out liksom, att de har klippt hans tillgång och att han ska liksom nu, bli liksom, plockad och att man inte litar på honom. Eller att de har blivit hackade. Så han får liksom full panik här liksom, och börjar skrika och ringa olika människor på Vita huset. Så visar det sig att det är så här, typ något tekniskt stryl. Ja. Så.
Det är inte för att han slog inte in fel lösenord i alla fall.
Nej, men det kanske. Men så ljusig är det inte liksom.
Caps lock liksom.
Men och vidare då så i den här Atlantic så är det ju att han krökar skitmycket och att han är full hela tiden. Och liksom så. Inte sköter sitt jobb överhuvudtaget. Då tänker man ju att men fan, det är väl jävligt stressigt liksom. Och han kanske inte var rätt kille. Alltså jag hade inte velat ha det jobbet. Eller... jag hade inte velat ha det jobbet, men jag tänker att det kanske man vill ta lönen, för den lär ju vara fet, men alltså fy fan vilket jobb. Och så tänker man, det kanske inte är så att de har anställt en clown, de har liksom bara... Så läser man liksom lite mer om det. Vet du att han är författare?
Nej, tror jag inte jag känner till.
Gissa vad han har skrivit. Du vet, han har skrivit tre böcker, det är en serie.
Att det är då seriealbum med lite erotiska inslag.
Nej, han har skrivit tre barnböcker.
Okay.
Som då heter The Plot Against the King och Plot Against the King 2000 Mules och The Plot Against the Kings 3 The Return of the King and the Return of the King, som allihopa är liksom barnböcker som handlar om att ett kungarike ska välja en kung, och det står mellan Donald Trump och en dålig kvinna.
Jaha, okej.
Hela är det första boken. Jag har bara läst sammanfattningen. Första boken.
Du har bara läst de tre första böckerna, så du vet inte hur serien slutar.
Och det här är liksom en barnbok.
Men en barnbilderbok, eller mer så lättläst?
Nej, barnbilderbok. Okay, liksom, okay. Så i pastellfärger, så som då handlar om Land of the Free. Mm. Där liksom de förstås. Och det hade ju kunnat vara, om det var liksom en typ av satir eller någonting, så hade man väl kunnat. Men det här är ju uppenbart en korkad människa liksom. Förstår du? Det är ju uppenbart när man skapar på ytan att det är ju en komplett idiot som har.
Ja, eller vadå, det är ju inte de här böckerna går hem då i sin målgrupp.
Jo, men målgruppen är ju också kompletta idioter.
Jo,
så att det liksom.
Nej, det kanske bara någon som är skicklig på att prata till bönder på bönders vis liksom.
Ja.
Men alltså, jag tycker det finns mycket som talar för den här komplett idiot-grejen då också, som det här, till exempel den datasituationen och annat.
Och då, liksom, då ska Patel har ju då sagt så här liksom, att han håller med QAnons retorik angående covid och sjätte januari-attacken, Kapitolium, och första och andra impeachmentet av Trump. Alltså han är ju en komplett idiot, och de har satt en komplett idiot vid makten. Eller vid makten, de har satt honom där. Och han är också en poddbro. Han är med i olika poddar. Han säger den här, vi ses i Valhalla, Charlie Kirk. Alltså,
jo.
Det dryper ju bara så.
Han gillar att hänga med ishockeybarn. Liksom, för att de är på samma nivå, känns det
ja,
som.
Ja, men
då.
Eller hur?
Liksom.
Han gör de här böckerna.
På högstadiet så tycker man samma
och
sak.
Och så är han liksom lojalist, liksom, så super-Trump-lojalist. Och då blir man ju med så, okej, men det kanske återigen så är att de är liksom ett land styrda av kompletta idioter som nu har försatt sig i den kompletta idiotsituationen att inför midterm election ha gått in i ett forever war med Iran, ett liksom ändlöst krig med Iran som också håller på att dra ner hela världsmarknaden liksom. Vilket ju inte är jättepopulärt om man ska vinna val med massa arbetslöshet och så vidare. Och då är man så här, ja men det här kan ju gå över ganska fort. Alltså det kan ju faktiskt ta slut och då kanske det kan spinnas på något sätt så. Och då har det ju varit lite oroande nyheter för dem som hoppas att det här tar slut snart. Och det är ju att Trump för ett par dagar sedan gick ut och sa vi kommer liksom beskjuta alla fartyg som lägger minor i Hormuzsundet. Det tänker man ju att det är konstigt att man behöver gå ut och säga det i ett krig.
Ja.
Alltså generellt är det konstigt att man behöver gå ut.
Vi kommer skjuta på er.
Om ni lägger minor. Och jag har ju pratat om mineringar, framförallt havs- och sjömineringar lite tidigare i podden. Men jag tänker att vi har inte riktigt djupdykt i liksom, vad är det och hur funkar det liksom?
Men först har jag en annan fråga.
Mm.
Det är väl inte så konstigt ifall man har en vapenvila? Att man säger, då är vapenvilan slut, då börjar vi skjuta på er.
Ja, men det är väl inte, om den andra fienden då börjar minera.
Ja, du menar, det är också en krigshandling. Ja, tänker så du. Ja.
Och inte.
Fast man kan minera i fredstid också. För man
det
bara
kan man ju göra,
på
absolut.
På sitt eget liksom, territorialvatten eller Omans. Då, liksom,
eller någon annans territorialvatten. För att man kan ju tänka sig att det finns en ganska stark press att det här kriget ska ta slut, bland annat av Gulfstaterna, vilket ju måste liksom lida enorma ekonomiska kostnader och detta.
Ja, där har de till och med varit så att de, jag vet inte om de gjorde det sen, men pratade om att öppna sådana swap lines med USAs centralbank då, eller Federal Reserve, eller hur det nu är. Som alltså betyder, ifall de får slut på pengar, så ska de inte behöva bara sälja av massa tillgångar som betalar sig.
Hela AI-bubblan.
Ja, precis.
Som är pengar från Gulfstaterna.
Precis, eller bara så här amerikanska statsobligationer eller någonting. Då ska inte sänka liksom den marknaden. Så då ska de bara få låna skitmycket pengar av USA direkt. Liksom, de har öppet att ösa ur deras statsbudget och sen så får de, ska de betala tillbaka dem. Liksom. Och så gjorde väl typ Argentina. Den fick en sån swapline på grund av att Trump gillar Milei då på något sätt. Och det funkade väl för dem. De kunde betala tillbaka det sen och så liksom, för att de behöver bara inte drabbas av den där chocken. Så det är ju liksom...
Det är kanske en riktig modell. Liksom. Grejen ja. Är att man läser ju samtidigt rapporter från typ Förenade Arabemiraten, som för övrigt fick, hade israeliska soldater och israeliska luftvärnssystem i Förenade Arabemiraten under detta. Iron Dome var där. Och intressant, vi kan återkomma till det i en annat avsnitt. Men man läser liksom om hur hotell stänger, man liksom arbetslöshet, att de måste liksom avskeda massa människor för att det här... Folk vågar liksom inte köpa de här resorna. Det är också så att flygbränslebristen är ju liksom en riktig sak. Lufthansa pratar om att de börjar ställa in flyg.
Alltså, det är flyg som inte var så lönsamma. Har ju flygbolag börjat ställa in bara för att nu går det inte ihop med biljettpriserna och bränslepriserna.
Nej, liksom. Precis. Men då har man det här läget där man tänker att det här skulle kunna ta slut och då öppnas allt upp och då återansluts liksom kedjan. Och det är också så att i den här Trumps olika vinnargrejer så har han ju också berättat då att de har slagit ut hela den iranska flottan. Ja. Vilket ju lite udda att de då har slagit ut hela den iranska flottan kombinerat med att de ska beskjuta den iranska flottan om de lägger minor.
Ja.
Så jag tänker att det finns mycket det så här, hur funkar det här med minorna? Vad ger det oss för pusselbit om hur framtiden kommer att se ut? Så jag tänker att vi ska djupdyka lite i det i alla fall. Angående
dyka ner
sjöminor då.
Till botten av havet där man placerar ut minor.
Och sjöminor är ju ett jättegammalt vapensystem, 1700-talet någon gång. Och är ju ett autonomt vapensystem.
Just det. Mördarrobot.
Ja, som kan agera kill chainen, no human in the loop. Man kan väl prata om att det finns två typer av drönare, två typer av sjöminor. Vi kan prata om kontaktminor eller stötminor. Och det är de här, tänkte de här klassiska, men så piggar så står.
En rund stålboll som har olika pinnar som flyter i vattnet. Och sen så träffar man en pinne så sprängs allt.
Precis.
Coolt.
Och de nuddar de pinnarna så aktiveras sprängladdningen, minan. Och sen har vi det som kallas för avståndsminor eller fjärrminor. Som har andra sätt att detonera. Det är oftast akustisk eller magnetisk profil och vissa reagerar på sensorer och så. Uppenbart mer avancerad mina då liksom. Och de här i sin tur kan man dela upp i två kategorier. Vi har förankrade minor och vi har bottenminor. Okej?
Okay? Ja, så
finns en tredje kategori. Den är ju förbjuden sedan 1907. Den har använts en del och det är ju så kallade flytminor. Det är det du tänker på. Alltså att man helt enkelt bara släpper ut klot i vattnet och sen så flyter de runt och så kan de träffa vad som helst. Och det där är inte så vanligt förekommande för att det är extremt ineffektivt och vi kommer till varför det är ineffektivt. Utan de minor som i praktiken används idag är då förankrade minor eller bottenminor.
Jag har mina gissningar på varför det är ineffektivt.
Ja, vi kan varför flytminor inte är så relevant. Ja.
Havsströmmar, tänker jag. De flyttar på sig dit man inte vill. Eller dit man... Ja. De bara samlas upp på olika ställen.
Så är det ju. Men det är också att flytminan är ju mer ett psykologiskt vapen än ett faktiskt vapen. På det sättet att det är väldigt läskigt med flytminor. Men
du måste slämma ut jättemycket för att du ska liksom faktiskt sänka fart.
Den är ju mördarrobot på det sättet att den också bara...
Skiter i vem du är.
Ja.
Och du har inte kontroll på vad du har gjort av dem.
Nej,
när du väl har
släppt
ut dem.
Alltså det är ju ett dumt vapen. Man hör ju att det är dumt.
Och när du sen ska förhandla och säga okej, okay, vi slutar med minor. Oops, det kan vi inte. Nej, för de sprang iväg någon annanstans. Men de här strömmarna. Ja. Som Bernsnesletare vet jag detta, att saker samlas på olika
och
spots,
så är det liksom. Också såklart. Men det är ju psykologiskt eftersom att det då lamslår ju verkligen ett helt område. Det kan finnas flytminor vad som helst. Så vi har de här två kategorierna. Vi har de förankrade minorna och bottenminorna som i sin tur är någonting kontaktminor eller avståndsminor. Du säger att de flyter på liksom ytan.
Nej, men förankrade måste vara att de sitter fast i botten och så har de en kedja typ eller någonting och sen så kanske de inte är så högt upp.
Nej, men precis. Och det man kan väl säga är väl att de har de förankrade minorna, de har helt enkelt ett ankare liksom. Man släpper ner dem, man rullar dem av en båt, de åker ner. Det finns ett system där en motvikt går ner och så ser det till så att det hamnar ungefär 5 meter under vattenytan eller mindre. Och det är ju då oftast kontaktminor. Eller liksom kontaktminan är, den förankrade kontaktminan är ju det billigaste sjöminan. Iran har ett par olika varianter. Men den stora, och den finns i en gäng olika varianter i sin tur, som heter Maham 1, som de kan användas på ett djup ungefär på 100 meter.
Ja.
Så man släpper så ankret kan gå ner då 100 meter, så ligger de en bit under vattenytan, är mellan 5-10 meter. Och då ska jag ju tänka att ett skrov från en tank och kanske i vissa fall kan liksom gå ner 20 meter under vattnet. Så att det är ju ganska gott. Det här räcker gott och väl för hela Hormuzsundet att minera med de här. De billigaste och mest enkla, det här är ju i princip andra världskriget minor. De aktiveras när du släpper i dem och sen är de aktiva i
100 år.
Nej, men tänk ett år ungefär. Ja, sen okay. Så ska de själv förstöras. Om det funkar.
Ja, precis.
Så det är ju lite tråkigt på det sättet att om det inte blir så har du ju problem.
Ja.
Men de här släpps ju då av båtar. Och det finns liksom inga riktiga mineringsfartyg, utan den här kan du i princip, alltså det finns, tänk så, kustbevakning, lätt båt, bär med sig 4 sådana och puttar ut dem i vattnet. Det är liksom inga problem.
2 killar och en sån kexchoklad flotte, upplåsbar madrass med paddlar.
Så jag tänker att själva stridsspetsen, eller sprängladdningen här kan ju vara då typ 150 kilo.
Jo, men vet du hur stor man kan vara att sitta på de där flytande madrasserna? Man kanske måste ha 2 då.
Ja, men i teorin. Så det är ju väldigt, och du kan ta det, det är lätt att ta det på fartyg som är
en fiskebåt,
civila liksom. Fartyg och transportfartyg och så, minerar jag från då. De här minorna röjer man ju då med hjälp av att man har liksom ett minröjningsfartyg som hittar dem. Och sen så klipper man liksom av den här vajern då.
Utan att vara precis ovanför den.
Nej, men precis. Och det är farligt att ta tid.
I trä har jag förstått att du har 2 stycken minröjningsfartyg som är gjorda i trä. Du är skeptisk eller suckar.
Ja, men det finns det. Men ja, för att de är då inte magnetiska.
Nej. Det är väl coolt.
Men det finns typ inga minröjningsfartyg längre. Okay. För man bara jobbar liksom inte med det. Och så flyter de här minorna upp och så skjuter du på dem med ett vapen. Liksom, så sprängs de. Kontaktminorna. Så kan man röja dem. Så finns det ju lite mer avancerade sätt. Men det är grunden inte det. De här Maham 1 sjöminorna är ganska lätta att hitta på det sättet att de ligger nära ytan och de har den här vajern och så.
Någon sån zonar som går framåt istället för rakt ner så kan man se. Kanske.
Ja, och det är ju också ett problem på många sätt. Men det är större att det tar tid och du vill absolut inte åka in i ett område som har det. För det här är ju minors funktion. Alltså minor är ju inte ett vapen
som kan döda massa.
Nej, minor är ett sätt som tvingar fienden att förhålla sig till terräng på olika sätt. Och det gäller ju alla minor. Men den här minorna vet man ju då lite var man har släppt dem och det kan vara lättare att hitta dem och så. Men där är liksom den mest basic minan. Det vi då har, och det finns ju då Maham 3 som i sin tur är då så avståndsmina som inte då aktiveras av kontakt utan av då akustik eller magnetism eller något annat. Och de blir ju effektiva på det sättet att de kan, du måste liksom inte köra in i dem utan de täcker ju helt enkelt ett större område. De kan också ligga på lite större djup för att de då kan detonera av.
Men alltså de släpps också upp liksom, det är något som heter lossnar och så flyter den där grejen upp och spränger där
inget
den träffar.
Släpps.
Det sprängs bara under rötten. Aha.
Och det som händer när mina sprängs under, vi ska komma till de andra minorna, då är det så att kontaktmina så kör du in skrovet i dem. Pang! Och så smäller det liksom.
Det blir en sån luftbubbla så knäcks hullet eller någonting.
Ja. Och så blir det som en jetstråle liksom, av kraft när detonationen sker under vatten. Så kan knäcka ett fartyg till hälften. Liksom. Eller bara chocken slår sönder skrovet och du får 10 000 vattenläckor samtidigt. Det är,
men det måste ganska kraftiga laddningar då? Eller?
Ja, vi pratar ju 100 kilo sprängande. Så det är ju ordentliga. Den här då, Maham 3, den behöver 300 kilo sprängämnen. Men då tänker du att man har det här. Okej, men man kan skicka in någon typ av decoy-fartyg kanske som aktiverar de här minorna. Typ drönarsystem eller någonting. Så, vattenburen drönare liksom. Och det kan stämma. Det är också att de här lite mer avancerade minorna, ankarminorna, de har ju, man kan ställa liksom aktiveringstiden på dem på flera dagar. Så det kan vara så här, du blir aktiv om 30 dagar. Så du kan liksom placera ut den och så har det gått 20 dagar. Ni tänker att ni röjt ett område, då börjar minorna
poppa upp. Nej, de poppar inte upp. Nej, de börjar smälla.
Ja. Och så tänker man, okej, men då kan vi bara vänta en period. Och sen, men då kommer nästa problem. Och det är att modernare minor, som till exempel Maham 3 som man vet att Iran har, de kan du också sälja in liksom en skeppsräknare på som säger att du ska detonera efter mellan 1-100 fartyg har passerat dig.
Ja.
Så att den här färdriktningen har varit lugn, ingenting har hänt här, men efter 12 fartyg då smäller det.
Ja, alltså jag har bara en, nu kanske jag föregår vad du ska säga, men vet man att Iran har placerat ut miner överhuvudtaget? Mm. För att det känns lite som också...
Iran har sagt att de har lagt ut
miner. Jo, precis. Men det är ett mindgame just eftersom du vill ha den här funktionen som du säger.
Nej, för att den har den här area denial-funktionen räcker ju också bara att säga det. USA säger att Iran har gjort det.
Mm.
Iran säger att de har gjort det. Så det finns ju ingen fraktfartyg i världen. Och det är ju det här som är den här tullgrejen verkar det ju som. Att Iran helt enkelt kan säga, vill du kunna åka säkert genom Hormuzsundet så betala oss och berättar vi var du ska åka någonstans. Mm. Men de här minnena som du säger med zoner och så, de kan man ju hitta. Och det tar tid och det är jävligt störigt med alla liksom falsk.
Ja, man hittar något annat som flyter
positiv,
runt.
Falsk liksom, positiv, och så är det så här, är det en mina och det tar tid och man måste vara jätteförsiktig liksom för att ja, ditt fartyg sänks ifall du går på en mina. Men mänskligheten är mer innovativ än så. Där har vi Maham 2, som är det som kallas för en bottenmina då. Om bottenmina är så enkelt som en mina som ligger på botten och inte i flytläge då, så att den är inte förtöjd. Och de kan ju inte ligga på alls lika stort djup eftersom att den detonationen sker bara på botten.
Jag tycker, jag minns idé, som sagt, jag missförstod ju det här. Jag tror att när det aktiveras, då ploppar det och så flyter
det
nu.
Det finns det också.
Ja, det borde verkligen finnas.
Det finns.
Botten. Och sen
mer
så,
avancerat än du tror. Vi kommer till dem.
Jag tänker som att man tar med sig en pingpongboll ner i badet. Ja. Så trycker man ner den, så släpper man. Plopp, den ploppar upp med jävla fart.
Men riktigt så är det inte. Och då har
nej,
man de här...
men då kanske skulle vara så. Ifall jag skulle få säga något om min konstruktion så är det mitt lilla tips att bygg pingpongminor.
Maham 2 då, den har alltså en laddning på 350 kilo. Ligger på botten. Har allt det här med så skeppsräknare, aktiveringstid. Den kan vara aktiv i 400 dagar innan den ska självförstöras. Man kan släppa dem från helikoptrar. Man kan så. Och från fartyg då såklart.
F5-flygplan.
Precis. Och de här funkar ju helt enkelt så att de ligger nere och skapar den här luftbubbleexplosionen. Men det kanske är aktiv, eller kanske kan ligga då på mellan 10-50 meters djup.
Mm.
Så det är mer liksom närmare. Men med tanke på hur stora skroven är på många av de här stora tankfartygen så är det ändå ganska djupt liksom. Den här Maham 2 är formad lite som en torped.
Okay.
Och medan Maham 7, som är en kopia av en italiensk sjömina, är formad mer som en kon. Och det är för att den blir mycket svårare att se på botten då, för den ser liksom ut som en...
Hela botten.
Ja, och jag vet att Irak använde den under första Kuwaitkriget. Och då hade de typ smetat in den i så här typ kamelavföring eller något, jag vet inte om det var kameler, men djurspillning, så att det växte snabbt saker på dem liksom. För att dölja dem. Och den är liksom, ja, men du hör, det finns liksom olika. Och sen så, förutom de minorna då som då bara kräver en båt eller liksom så, så finns det ju minor som är raketavfyrade som funkar då som en bottenmina, att du helt enkelt bara skjuter iväg en grej som landar i vattnet, sjunker till botten, ja. Och sen är den en mina.
Känner man igen från landminor.
Ja, precis. Fast nu landar liksom hela den här och så smäller den.
Mm.
Och Iran har ju den typen av raketsystem. Det finns också ett väldigt avancerat som man påstår att Iran påstår att man köpt in det, en kinesisk som är, tänk dig liksom en robot som ligger...
Inte en sån robot.
Nej, inte en sån robot. Som ligger liksom på havsbotten.
Och jag kan verkligen tänka mig
ett mål.
Bidibip. Men okay,
så när den aktiveras så skickar den iväg en torped, är det inte, men en raket liksom, som jagar ifatt fartyget och kan följa det väldigt långt.
Ja, så bara en automat torped på botten liksom.
Nej, det är ju inte torped för den har inte en propeller utan en raket mot. Så det är en undervattensraket. Robot, undervattensrobot rent tekniskt. Så de lättaste minorna att röja Maham 1, det kan ju ta månader till ett halvår att röja dem. Medan de mer avancerade minorna, om man ens kan röja dem, så pratar vi ju att vi är år.
Jag skulle gamblat där, alltså säga, Iran har fan inte satt ut några sådana ettårsminor i sitt eget hav.
Som de vet var de är någonstans. Som de kan betala tull för att berätta hur du ska åka.
Ja, det skulle vara det då, att de vet vad de själva har gjort. Det är okay.
Vilket du talar mot de här raket och så vidare. Å andra sidan kanske det är det de har kvar på hand. Liksom. Nej, vi kan också bara fucka upp hela jävla sundet. Liksom. Lycka till och köra någonting här. Och då, vad var den maximala strategiska oljereserven? Hur många dagar var det? var det 180?
Ja, men det är olika länder. Så Japan hade någonting över 200, men vad var det? EU har 90. Så att, men alltså då är det att all olja ska ta slut. Så
absolut.
Räcker det liksom. Men, samtidigt,
men 400 så, dagar, hur länge pallar världsekonomin
nej.
Det? Liksom?
Nej. Och jag menar, ingen vill väl heller göra helt slut på sina lager för ifall det blir krig mot ens eget land. Då vill man gärna ha lite oljereserver kvar. Liksom. Alltså, det är ju jättedumt att tömma hela sina...
Liksom sjöminan här, det känns ju verkligen som att vi lever i en bizarr tid när liksom så här olika andra världskrigets grejer dyker upp igen, eller är någonting liksom, jag har aldrig läst om sjöminor, det är liksom inget jag har funderat på det sättet.
Nej.
Men det är ju uppenbart att under kalla kriget så sker det ju liksom en teknologisk, vad man föreställer sig, den typen av storkrig liksom. Och med det här kortet på hand så känns det ju som att Trump kommer vara tvungen till att på något sätt ge Iran riktiga eftergifter. Men då tillbaka till Kartell liksom. Ja. Han kan ju också bara vara fullständigt jävla dum i huvudet liksom.
Ja. Jag läste också någonting om att det finns någon liksom, apropå att det fanns en schism inom Irans regim, så verkar det finnas det inom den amerikanska också då, att, vad fan heter han? Rick Perry? Nej, jag vet han. Du vet vad jag menar. Nej, Mark Rubio. Rick Perry.
Mark Rubio, ja. Lion King.
Nej, men apropå att det fanns en
schism. Tiger King, tänkte jag.
Nej, men, ja. Nej, men apropå att det finns en schism då inom den iranska regimen eventuellt, så läste jag nyligen om att det eventuellt finns det inom den amerikanska regimen också, att Marco Rubio hade varit så häggset och Cash, de berättar inte för Trump hur det faktiskt går i kriget, så här, typ att en sån yes man Putin situation liksom, att amerikanska lager av olika vapen håller på att brännas mycket snabbare än vad Trump får reda på, för att Hegset vill inte säga det liksom, för dåligt det går och sådana saker. Så apropå det liksom idiotspåret liksom.
Nej, och för knyta andra till Mark Rubio, så har man ju den som seglar upp nu, är det ju krigshetsen mot Kuba. Där man, som ju är direkt kopplat också till oljesituationen liksom, där man, Kuba importerade ju venezuelansk olja, och det har ju då stoppats nu då efter den amerikanska övertagandet av Venezuelas oljefält, eller hur man nu ska förstå vad det är som utspelar sig. Och den här blockaden har ju stora effekter på Kubas liksom levnadssituation, och det är ju liksom, ja, det har ju varit fruktansvärt under blockaden generellt, den är ju helt vansinnig, men den här liksom oljeblockaden då, som ju håller igång det kubanska elnätet, som också verkar utdaterat och liksom skadat. De hade ju en blackout i typ 36 timmar eller någonting, vilket ju är väldigt mycket. Nu har ju Trump släppt igenom ett ryskt oljefartyg, men det är ju liksom en struntsummor i sammanhanget liksom, att driva landet. Men då pratar man ju om det här att liksom blockera Kuba tills dess att de ger med sig. Och frågan är om tanken var att Kuba var liksom nästa mål på något sätt liksom.
Lite snabbt vi klarar med Iran, så ska vi snabbt gå vidare till Kuba.
Ja, och liksom bara plocka de här fienderna liksom. Ja. Så här, vi tar Venezuela, vi knäcker Iran och sen ska vi gå på Kuba. Men Kuba har ju inte riktigt samma ekonomiska och militära situation som Iran. Men de har ju tillgång till sjöminor.
Just det, vi snackade lite om det här förra gången. Ja.
Och sjömålsrobotar då, till exempel. Att man kan hota. Och att det är liksom att så här olika vapensystem återaktualiseras. Vad händer om Kuba börjar liksom...
Ja, precis. Ifall det är så, okej, men nu liksom spelar det ingen roll vad vi går med på eller inte, för ni bara fuckar oss i alla fall. Då kan vi lika gärna köra sista kortet vi också liksom så här typ. Vad skulle det vara?
Å andra sidan så var det inte jättelänge sedan Kuba la ut en film på, det var väl i januari, på en sjöövning de hade. Och känslan av hur redo de är för det här är väl sådär.
Scouterna
möter liksom verkligen andra världskriget sjöminor. Liksom. Ja. Men samtidigt så är det ju inte så mycket mer som behövs för att åtminstone skaka om ordentligt.
Nej, ja.
När ni lyssnar har det ju förhoppningsvis blivit en mer bestående vapenvila, så att liksom det här vansinneskriget har upphört.
Förhoppningsvis, sannolikt inte, säger jag.
Ja, nej, jag tror inte heller det. Eller förlåt, det gör jag visst. Jag tror inte Trump kommer kunna hålla uppe det här.
I två dagar till.
Okej, kanske, jo, när ni lyssnar kanske det får. Det är väl osannolikt, det skulle vara löst. Men jag tänker att han snart kommer behöva ge ett positivt besked i alla fall. på något sätt.
Mm. Tills nästa gång vi spelar in.
Tills nästa gång vi spelar in, ja precis. Det är första maj, dagen efter det här avsnittet släpps.
Ja.
Hoppas att ni går ut och demonstrerar.
Det ska jag göra.
Mm. Jag också.
Syns på gatan.
Ja, det är ju, du har ju rätt i sak. Det är där man syns då.
God första maj på
god, er. God första maj. Tack för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa mig på framförallt Plusky. Där skriver jag under Martin Hansson. Och du, Myran Andersson. Man kan följa oss på Facebook, Nätverk Eld och Rörelse. På Instagram.
L.O.Rörelse. Och vi har lagt upp någon liten Instagram-post nu igen. Så vi ska försöka få snurr på det där.
Mm. Bli patroner. Hej då!
Ja.
Hej då!